Toto Balotto är sponsrade av Samsung TV och det har vi varit ett tag. Och ni har ju förstått att vi i alla fall i Toto Balotto i augusten tycker väldigt mycket om deras produkter, men det är ju inte så konstigt. Samsung TV är i framkant vad det gäller teknik och design. Under maj månad så var det Lifestyle Weeks. Vi har lärt er allting om deras feta tv-apparater. Allt ifrån The Zero med sin roterande skärm som gör att du kan ta del av content både horisontellt och vertikalt. Till The Frame. TV when it's on, art when it's off. Nu, min senaste pryl från Samsung, det är deras fetaste projektor, The Premiere. Den jag har ett 4K trippellaser. Jag hatar installationer. Jag måste bara säga det. Att hålla på att installera saker. Sladdar som hänger. Hålla på och liksom borra i taket för att få upp något häng. Och sen då så ska all mjukvara installeras. Det är allt det där är jobbigt. Jag tror att det är många som lyssnar på det här som håller med mig. Samsung The Premiere, det är allt annat än det jag precis beskrev. Här räcker det med en strömkälla och sen så placerar du The Premiere ungefär 10 cm från väggen. Och då kan man ha en vit vägg bara, eller så kan man ha en duk. Det finns en massa olika varianter beroende på vad man känner för. På landet där jag under sommaren spenderar väldigt mycket tid, där har vi i vårt uterum just en sån vit vägg. Och jag testade första gången nu när vi var ute på landet i helgen. Och alltså det var verkligen helt fantastiskt. På ett 4G-nätverk så skapade jag ett wifi och sen så loggade jag in på alla mina playtjänster. Och så hade jag allting där. Så nu kan jag åka ut till landet och jag kan se hela mästerskapssommaren i mitt uterum på en bild som alltså är upp till 130 tum. Har ni vad jag säger eller? 130 tum, 4K trippellaser, dunderbild. Den är smart så att den har alla playtjänster, det har ni förstått. Men den har dessutom riktigt bra ljud. Man kan ju såklart fixa ett ännu fetare ljud via Samsung. Men bara The Premiere i sig ger ett kraftfullt ljud. Ah, blir ni sugna? Ja, det antar jag att ni blir. Gå in på tv.samsung.se. Läs mer om The Premiere. Vi pratar bioupplevelse i hemmet. Vi snackar fotbollsmatcher upp till 130 tum. Trippellasern ger 4K-upplösning i en väldigt enkel installation med kraftfulla 40 watts högtalare. Ah, men det är bara att kika in på tv.samsung.se. Vi säger stort tack för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Känn er varmt välkomna till Toto Balotto. Det är torsdag den 17 juni. Det är dagen innan gul och gul och kommer piska på Slovaken. Det är upp mot 30 grader här i Roslagens famn. Och jag har börjat torsdagen med ett morgondopp och What a Wonderful World med Louis Armstrong. Jag känner hur livet bara rusar i min kropp.
Ja, men undrar om, jag tror att du känner mer att livet rusar i din kropp än vad italienaren gjorde på Piazza del Popolo i Rom när Andrea Bocelli sjöng Nessun Dorma.
Ja.
Alltså det är ingenting jämfört med hur du känner livet rusar i dig.
Nej. Jag tycker kul att du börjar i Nessun Dorma och Andrea Bocelli änden där. Jag skrev det på Twitter igår att det känns som att italienska spelarna tog vid där Bocelli slutade sjunga, för att det sista som sjungs i Nessun Dorma är väl Vincerò i en då tempusform som är futurum, fast det är liksom vi ska vinna.
Ja, alltså vi kommer att vinna, vi ska vinna. Ja.
Det är väl som i Andrea Bocellis låt då, Conte Partirò, alltså med dig ska jag resa iväg.
Ja, exakt.
Och det är så jävla fett tycker jag att EM inleddes med då Vincerò, att Andrea Bocelli sjunger det och sen går Italien ut och gör de här två första matcherna.
Ja, nej, men det är ju en sång som har blivit lite som en inofficiell nationalsång. Det är väl som öppna landskap här lite grann. Men de måste alltså, alltid sjunga. Problemet är att så här, den kan aldrig sjungas av folket. De måste alltid sjungas av Andrea Bocelli, så jag vet inte. Han får väl vara i varandras hem.
Vet du vad som är status med aktien att öppna landskap är Sveriges inofficiella nationalsång?
Nej, men alltså så här, den aktien, innan du säger. Ja. Ja, innan du säger så kan jag ju bara gissa att den aktien har gått ner. För att det var länge sedan jag hörde om den och det var länge sedan jag hörde låten också.
Den aktien, den tar in vatten.
Vad har hänt?
Nej, jag vet, alltså, så här, jag håller med dig. Det känns som att den liksom sägningen att gör öppna landskap till ny nationalsång, den får liksom, det är fler och fler som lämnar den båten.
Ah, ja. Nej, men, ja, alltså, den var ju stor 2006 var den alltså. I slutet på 90-talet var det helt stort också. Så fråga Stella här nu, alltså den unga generationen, YouTube-generationen som håller på att växa upp och hänger på tipslördag om kvällarna. Är du med?
Ja.
Fråga henne, du öppnar landskap eller någonting ni ska sjunga på skolavslutning och sådär. Va? Sjung jag lite på den. Mm. Aldrig hört.
Blev det som igår i SVT:s EM-studio när Nanskog skulle dunka på med Will Griggs on Fire?
Alltså han har ju laddat hela dagen. Alltså men det är ju så där, alltså helt ärligt. Alltså om man bara liksom får kort komma in på studion och så där. Vi hade David Neves med oss och sen så började vi prata lite om olika typer av experter och i ATG-studion och lite sånt där. Och så ville jag ha hans åsikt. Men han var så halvsugen på den så han kritiserade inte kollegor. Men jag har inga problem längre att liksom prata om det där. Och det har blivit en grej då mellan SVT och eran TV4 Studio. Väldigt många liksom ställt sig i SVT-hörna. Jag vet inte varför de ska ställa sig mot varandra, men det blir alltid sådär. Och det är väl okej, okay. Det är så det funkar. Och det var efter den här Danmarksmatchen, ni gick inte ut i sändning och folk skulle ha åsikter om det och så vidare och så vidare. Och sen så kom ju då Mats Olssons krönika där han tryckte till dig lite grann. Jag tycker ju personligen att SVT-studio suger, det har alltid tyckt. André Popp sitter med sin lusekofta och liksom, man vet att han kollar på max 3 fotbollsmatcher per år. Och det tror jag inte folk fattar, men liksom så här, för att programledaren fotbollsstudio för att den ska bli intressant, visst. Är det brett, är det landslag, då kommer du undan lite grann om du är skicklig programledare. Alltså med att du inte har speciellt djup eller bred kunskap och så vidare. Men fortfarande kan du ju göra en bättre, för du kan ju på uppstuds ta saker i en sändning och göra det bra. Och det gäller ju även experterna, hur mycket fotboll ser du? Alltså är du expert för TV4, Kim Källström? Ja, det är klart att du inte behöver se 35 matcher. Men det gör ju ingenting om någon i studion faktiskt ser 35 matcher i veckan. Och jag har alltid tyckt att det varit så jävla tydligt i SVT så här, när de ska som normalt sett inte gör några fotbollsstudios förutom någon allsvensk variant, när de helt plötsligt då ska göra ett mästerskap, så blir det smärtsamt liksom, för man ser att de, eller man hör att de inte har koll på fotbollen. Och det tycker jag, det är det viktigaste av allt, att man ser mycket fotboll så att man kan bottna i saker man pratar om. Och jag eller så här, Nanskog ser väl max 3 internationella klubblagsmatcher i veckan. Så han har ju inte koll och får läsa på allting. Och då är ju risken att man gör sådana där grejer liksom, går bort sig. Sen finns det också en ignorans mot arbetet. Att så här, vänta, jag jobbar som expert här, alldeles oavsett vilket mediehus det är. Jag är krönikör eller jag är expert i SVT. Alltså, då tycker jag det är den personens förbannade ansvar att i alla fall halvåret innan kolla på all klubblagsfotboll så man kommer till ett mästerskap och har koll. Kanske du får inte betalt när du sitter där. Du skickar ingen faktura i april på lördagen. Men det är ditt förbannade jävla ansvar om du ska sitta i den här studien. För annars blir det dålig. Och jag tycker att det lyser igenom så jävla hårt i SVT-studion. Och sen så finns det ju saker som är bra också, men som Jonas Eriksson är verbal och sådär, men han ser inte heller fotboll, alltså det märker man, men han har ju sitt perspektiv så att säga. Men igår då när Nanskog saknar Will Grigg, så blir det allt det där som jag pratar om här nu där blir det uppenbart. Är du med? Alltså det är det som lyser igenom. Ser ingen fotboll. Eller inte tillräckligt med fotboll i alla fall för att bottna i den typen av grejer. Sen är det inte säkert att man behöver göra det. finns det andra problem med Amenes tur, men där lyser det igenom. Men sen nästa grej då. De hade kunnat rädda upp det där om någon i den studion i alla fall hade sett 7 internationella klubblagsmatcher i veckan. Eller 3 internationella klubblagsmatcher i veckan. Men ingen gör ju det. Ingen bryr sig, utan hela studion andas ju ignorans. Alltså mot intresset av att faktiskt leva och dö för fotbollen som sportjournalist. Och därför blir det ingen som rättar honom. Så att det får ju bara rulla vidare. Det finns ingen redaktör som säger till Pops heller att nu är han helt ute och snurrar här, Nannskog. Utan det flyttar bara på, sändningen rullar och ingen påpekar att Will Grigg, han är inte från Wales. Han är från Nordirland. Ja. Det var i alla fall min lilla take på det.
Ja, men jag gör nog klokast och bäst i att lämna det okommenterat.
Vet du vad, du håller bara käften, Gusten, och åker med.
Jag håller snattran och konstaterar bara att jag kommer också röra till det. Har säkert gjort det hur många gånger som helst. Varför jag skrattade inledningsvis, det var för att jag tyckte att det var en dråplig situation när Nannskog laddade för den underbara ramsan Will Griggs on fire. Glömde själv bort andra strofen och fick inte med sig någon. Det var härliga tv-sekunder, även fast det blev lite fel. Liksom.
De har någonting, och det är ungefär som att vi vill uppleva det här igen. Det var ett äventyr vi gjorde för 5 år sedan, nu ska vi göra det igen. För ganska många spelare finns kvar där. Och det här... Men
inte Will Grigg?
Han är inte kvar. He's on fire.
Will Grigg's on fire.
Den kommer du ihåg.
Och sen då?
Det är bara du som sjunger i den här studion.
Det var ju hela Paris. Ja, hela Paris bara sjung.
Trots att han knappt rörde en fotboll eller var på fotbollsplan.
Men vi var på Italien. Vi var på Vincerò. Vi var på ett Liazzurri som flyger högre än vad fan jag tror de själva ens hade kunnat drömma om. Jag tyckte Jonas Eriksson, på tal om det, sa det bra igår efteråt, att ja, men efter premiären så var vi lite tveksamma. Var det Turkiet som kanske var riktigt dåliga? Nu fick vi svaret. Det är Italien som är riktigt, riktigt bra.
Ja, nej men, och så är det ju verkligen. Turkiet, hur skulle man värdera dem? De värderades ju ganska högt inför matchen mot Italien i den där premiären. Nu vet vi att Italien är i det här mästerskapet, eller så här, nu vet alla att Italien är i det här mästerskapet för att göra någonting stort. Vi får se hur långt det räcker, men vi hade pratat om det i tipslördag också. Det är lite roligt, för att då får du örat mot asfalten lite grann, hur det låter ute i Sverige, för folk i chatten skriver och sådär. Och då tog jag precis upp det, att det är nog jävligt många 60-talister där ute nu som är helt jävla chockade. Jag undrar, vad fan är det som händer i Italien? De ska ju spela defensiv fotboll.
Exakt. Och inte varit med tråkiga på Italien.
Ja, men exakt, de har inte varit med på utvecklingen de senaste 5 åren, och alla unga tränare som kommer upp här med Italiano, De Zerbi och så vidare, Mancini för all del, som spelar en helt annan typ av fotboll, att de börjar komma i kapp och kanske till och med i kapp och i många fall också förbi. Men det är det som har hänt med utvecklingen. Men då var det många som skrev, och någon som skrev att så här, men stod vi kaffeapparaten här. Och var en kollega som sa, fan, jag tror det är Italien spelade defensivt så här. Inför den här. Men
ja, det är många som, precis som min farsa, har det jobbigt nu.
Exakt,
som har suttit här nu två matcher
som har svårt att omfamna det.
Ja, men alltså farsan, alltså pappa tittar ju på jättemycket fotboll. Ja. Hatar ju i grunden Italien. Alltså det ligger ju latent i honom. Han älskar Tyskland. Alltså...
Ja, såklart. Det är liksom, det är Beckenbauer.
Ja, verkligen.
Beckenbauer eller ingen.
Gert Müller, ja. Sepp Maier.
Ja.
Det är liksom, det blir aldrig bättre.
Holländska totalfotbollen finns ju också där.
Jo, men den kan ju gå dö i jämförelse med såklart, liksom tyska världsherraväldet. Ja, hur som helst, det ligger så latent i farsan att instinktivt hata italiensk fotboll. Att han uppskattar ju den fotbollen han har sett nu i 2x90 minuter, men han vill ju inte uppskatta den, för att han vill inte ge det till Italien. Och Nej. Det finns ju så många av mina farsor där ute i Sverige just nu.
Såklart. Hur många som helst. Men det är jävla imponerande i alla fall om man bara stannar vid liksom de 2 första matcherna här. Och jag vet inte om du minns min rubel, Gusten.
Ja, herregud. Alltså, den är så mega ryggad här borta.
Ja, Italien att få bäst målskillnad innan det här mästerskapet är slut, oavsett hur långt de går.
Ja, men det börjar stinka jinx borta från Rönningen nu, tycker jag. Så att,
ja, jag håller käften
det,
här.
Det var, bra att du, det var bra att du påminde om Ruben, men jag tycker att du ska stanna där.
Ja, nej, men jag stannar. Jag stannar
ur det spelmässiga så måste jag säga att det är häftigt att se Roberto Mancini liksom implementera en fotboll som nu liksom, ja, men står i zenit eller pikar, eller vad man ska säga, och det är en fotboll som Roberto Mancini i så många högprofilerade lag tidigare under sin tränarkarriär inte har spelat.
Nej.
Det är så jävla häftigt att se Mancinis lag, alltså, så här, man ser hur mycket Mancini har tittat på Sarri, hur mycket Mancini har tittat på De Zerbi och använder sig av liksom Sassuolo-spelarna. Det är så jävla fint att se Mancini fatta att nej, det är Chiellini och Bonucci som fortfarande är liksom hjärtat i det här försvaret. Med dem så får vi ut max av Donnarumma. Med dem så kan man få ut max av Spinazzola. Alltså så här, nu går Chiellini utskadad ganska tidigt igår, men du fattar vart det vill komma. Det känns som att Mancini har lagt ett pussel utifrån vad han själv har att tillgå spelarresursmässigt, vad han har inspirerats av de senaste 3, 4, 5 åren, och så har han liksom kokat ihop sin egen lilla häxbrygd med Gianluca Vialli och fått ut ett helt otroligt spel.
Oh, alltså Gianluca Vialli när han står där vid sidan tillsammans med Roberto Mancini 30 år efter succén med Sampdoria.
Exakt, ska du påminna folk om den relationen och vilka de två är?
Nej, men de var ju radarparet i det Sampdoria som tog upp kampen med de stora italienska bjässarna och vann Scudetton på tidigt 90-tal. Alltså ett lag som är väldigt älskat i hela Italien.
Det är ju sånt. Var det världens bästa anfallspar liksom under något år eller tre?
Vad sa du?
Var det världens bästa anfallspar under något år eller tre?
Ja, det tycker jag. Det tycker jag absolut att det var. Och de hittade varandra i sömnen. Allt det där. Bästa polare vid sidan av. Och
då kan man då påminna folk också om att Mancini har ju gjort resor mer än Vialli har efter spelarkarriärerna. Men att Mancini då har liksom, Han har gett den här rollen till sin bästa polare Vialli. Yes, det är så fint.
Ja, och Vialli har ju suttit i och varit väldigt uppskattad tv-expert. Suttit med Rit i Sky och sånt där. Men nej, så jävla fint att se de två just. Och nej, jag vet inte. Jag bara älskar italienska lag just den. Jag känner bara liksom att alla anglofiler som lyssnar på det här, jag skulle bara kunna ligga här och prata 25 minuter om det italienska laget och hur Locatelli liksom brytpassar på ett ut till Berardi. Alla sina små grejer när Chiellini liksom bara stångar in ledningsmålet som sen blir bortdömt och det var det. Men du vet, det är så många fina grejer, lilla Insigne som verkar sitta upp ett par egna. Där måste jag kolla på, men jag tror att han har ett par skräddarsydda shorts. Eventuellt så sitter han på ett par 152-er. För att man ser att shortsmodellen är ganska stora. Men Insigne har en tajt liten byxa på den där kroppen.
Alltså den där ganska färska bengadden, den ska få sin speltid.
Ja, jo, det
han tänker inte låta någon överdimensionerad fladdrig shortsbralla täcka den där sittningen, ja, men, hos gaddan.
Håll med om att om det är så att han tar originale storleken så måste det ju vara 152.
Förmodligen.
Alltså i och med att han är 1,60 drygt. Och brallan lite kort, alltså sett till modellen, så är det en 152 han sitter på.
Ja,
jag älskar det i alla fall.
Jag tycker ju det här spelet på tredje spelare centralt.
Men kan du, Gusten, det där runket måste du förklara för folk. För jag såg du skrev på Twitter också, det blir lite poserande av din egen fotbollskunskap. Jag tycker det är skitbra, men jag vill att du förklarar den så alla är med på vad du menar också.
Ja, nej, men okej. Det är alltså, när Italien bygger upp sitt spel bakifrån och ska liksom bygga upp ett anfall, så går då motståndarna i press, och då är det ofta så att de två spelare utbyter passningar med varandra centralt i banan, så kan det fungera som en så kallad trigger. Att okej, nu är passningsavståndet lite för kort här, och ska de spela tillbaks till varandra så har vi både två och tre spelare som vi sätter in i den här ytan, och så knycker vi bollen. Men om då en tredje spelare uppfattar att då går jag in i ytan som de här spelarna lämnar, alltså motståndarna i sitt pressspel, och de två spelarna som har passat varandra uppfattar den löpningen och trär in bollen i den ytan, då blir det ett så kallat spel på tredje gubbel, att man spelar på en tredje spelare. Och det blir väldigt effektfullt, det syns väldigt tydligt, för det är en sån här passning och löpning, och man sätter en ny spelare i spel som då slår ut en hel lagdel. Det här hände ju flera gånger i andra halvlek när då, det kunde vara Locatelli, det kunde vara Barella, det kunde, alltså någon av spelarna tog de här löpningarna in centralt, fick bollen och fick ett helt hav av yta framför sig, och det schweiziska mittfältet hade gått bort sig.
Men det är
så jävla svårt, men det är också så fruktansvärt effektivt.
Men det är väl där vi försöker hitta Foppa ganska ofta, i den ytan.
Ja, absolut. Men sen så är det ju liksom, Jag upplever att när motståndare sätter den pressen på, ta Spanien-matchen i måndags, då är vi så pass tillbakatryckta att det är liksom inte prion med vart speluppbyggnaden ska sluta, utan det handlar snarare om att inte dra på sig någon no bolltapp eller riska någonting. Det är ju skillnad, för när man ser ett lag som Italien så ser man ju hela tiden att, alltså, när den där passningen på tredje gubbe kommer, varje gång så sitter jag och blir lite lurad, och så känner jag att det var ju det där de ville hela tiden.
Ja.
De ville ju ha den där pressen på sig.
Ja.
De ville att Schweiz skulle känna, oj, nu har vi dem. Nu trycker vi till, nu drar vi åt den här säcken. Och så bara kommer passningen på tredje gubbe, och så är sex spelare bortspelade. Och så sitter man och flinar lite dumt i soffan och känner, gud vad bra de är på att spela fotboll.
Nej, men vi är sponsrade av Kåre Alta, och hur kan man fira det på ett bättre sätt än en riktigt härlig grillkväll? Jag kan tänka mig att det är många som kör grillkväll, och är man lite på tå nu idag så kanske man inleder den här dagen genom att utnyttja det exklusiva erbjudandet. Ja, men lystring, vi har inte haft så många med Kåre Alta, men nu har vi ett exklusivt erbjudande bara för er i Toto Balotto. Koden TOTOCELLO med C. TOTOCELLO 15 ger er 15% på samtliga cellogrillar. Och det gäller från den 11/6 fram till den 11/7, så passa på nu. Detta erbjudande gäller om man är, eller om man då blir, klubbmedlem i Kåre Alta Plus. Det gäller både online och i varuhusen. Cello är Kåre Altas, ni som undrar, egna varumärke, och erbjuder ett grymt sortiment av både gasol och kolgrillar av högsta kvalitet. Jag har en själv, en gasolgrill Platinum ute på landet, som är, men den är grym. Lilla kokplattan bredvid som man kan värma såser, och jag tror att det är 6 brännare, det är jävligt många i alla fall, det är Platinum-modellen. Oavsett om ni vill den eller någon annan, det är 15% och det är TOTOCELLO 15 som gäller. Vi säger stort tack till Kåre Alta som är med och möjliggör Toto Balotto.
Noterade du det som gick upp för väldigt många i och med Chiellinis bortdömda mål igår? Som då Jonas Eriksson pratade väldigt pedagogiskt och bra om när det hände, och sen i halvtidspaus. Där är ju Jonas Eriksson en jävla bra resurs att ha i studion. Ja.
Jag säger ingenting om honom.
Nej, jag säger inte att du har kritiserat Jonas Eriksson. Jag underströk bara att han är en jävla bra resurs i dessa fotbollstider, med VAR, med nya regeltolkningar, med en luddig handsregel och så vidare och så vidare. Det är ju oerhört bra att ha honom att tillgå. Men jag vet ju att i tipslöp så är det mute på matcherna för att man gör radio, så du kanske inte uppfattade vad som sades.
Nej. Då. Alltså jag fattar ju regeln, har jag förstått liksom, men jag vet inte.
Jo, men alltså, förstår du det helt bizarra i att man till det här mästerskapet har gjort om hans regeln, så att i och med att Chiellini själv slår in bollen efter att hans oavsiktliga hands har varit inblandad, så döms målet bort. Mm. Och det är liksom, det är så som är bestämt.
Hade någon annan slagit in det så döms det inte bort, jag vet.
Men
jag
hade Bonucci stått en meter därifrån och slagit in bollen, då straffas inte samma hans. Alltså exakt samma hans.
Nej.
Då är det inte hans.
Nej, jag är helt med på det. Vi
och det
pratade om det i studion igår också.
Jävla bugg i systemet så att jag blir helt tokig.
Jag vet. Nej, men det är sinnessjukt. Alltså det är egentligen två situationer igår som är buggar i systemet. Det är dels den och dels den när Bale får straff.
Ja, fast inte lika mycket bugg.
Jo, men buggen i systemet där, det är ju att han är inte på väg mot mål. Alltså den där situationen kommer inte liksom leda till en målchans. Det är långt åt helvete bort från mål. Alltså alltså att en frispark där ute på det sättet på väg bort från mål kan liksom leda till att man får stå ensam med en gubbe och, mot målvakten från 11 meter och skjuta. Alltså det är ett bugg i systemet också.
Jo, fast jag tycker att de situationerna skiljer sig ganska avsevärt åt i och med att det är fortfarande en bedömning. Alltså det är fortfarande domaren som ska bedöma huruvida det där är straff eller inte.
Jo,
och
men
det
alltså,
är en situation
jag,
som...
Jag jämför alltså, dem inte rakt av. Jag säger bara att det är en bugg i systemet. Det är en megabugg i systemet. Okay, det är helt jävla sjukt att man kan få skjuta ensam med målvakten från 11 meter. För att en sån där liten liksom regelöverträdelse händer 40 meter från mål. Dessutom på väg bort från mål med massa spelare emellan. Som inte ens är på väg att bli en målchans.
Jo, visst, absolut. Men jag tycker inte det är på samma nivå att Chiellinis hans alltså bedöms olika beroende absolut. På vem det är som rakar in bollen i mål. Det är alltså
det är bugg.
Jag tänker bara på det där gänget i vart var de satt, Schweiz.
Exakt.
Och man
vet
att någon kommer in med en bricka kaffe och säger: "Jaha gubbar, hur ska vi röra till det idag då? Någon som har någon liten idé?"
Singla in handgranater med mjuka handleder. Alltså ta bort det där.
Det är så dumt. Det är så dåligt. Andra saker som har imponerat på mig sen vi hörde senast, och det var alltså i måndags förmiddag. Vi kommer väl till Sverige i avslutningen av det här avsnittet. Vi kan väl bara bryta emellan med Frankrike. Det var ju en otrolig match på Allianz Arena, måste jag säga. Jag tycker Frankrike imponerade mer än vad Tyskland gjorde. Jag tycker att många av de stora spelarna, inte minst mittfältarna, levde upp till liksom sin världsklass. Och var riktigt, riktigt bra. Jag tycker Paul Pogba visar återigen vilken jävla härförare han är. Om Gareth Bale är det på sitt sätt i Wales jämfört med vad han bedriver för liten verksamhet i klubblagsmiljön, så var ju Paul Pogba nästan en nivå värre. För att han har ju haft ganska många säsonger med highs and lows i Manchester United. Framförallt många Manchester United-supportrar som är besvikna på hur det dels spelas på planen, men kanske framförallt låter i media och snackas med agenter och så vidare. Sen så har han ju sina stunder en månad, en och en halv månad, där han är otrolig. Men i det franska landslaget så är han ju allt som oftast på den här nivån. Och jag tycker att han höjer sig ett snäpp över alla andra på den där plan, och då är det i princip världsspelare på alla positioner.
Ja. Nej, men alltså, jag är så jävla imponerad över hans bredd i spelet. Alltså att han dels sitter inne på utsidepassningar på läppen, att han dels är en otrolig jävla bollvinnare. Han hade ju tre spelare mot sig och ingen lyckades liksom komma åt bollen, och det är som du säger, det är tre världsspelare runt sig. Han är nere och liksom hämtar boll lågt och liksom styr tempo till spelet. Han är uppe och avslutar. Det vi fortfarande inte har sett i det här mästerskapet, men som vi garanterat kommer få se, ska få ett spel på det. Det är ett långskott som drar liksom ribba in också. Så han har ett så stort spel. Han har ett så brett register som gör honom, som jag tycker, i det här mästerskapet till den absolut bästa mittfältaren. Jag tycker ingen kommer nära än, som jag ska vara helt ärlig.
Nej, och sen så studsade jag lite på det Jogi Löw sa efter matchen, för att jag tyckte själv att Tyskland inte imponerade, och jag var besviken på Tysklands liksom försök till forcering, men jag fick en ny respekt för att det såg ut som att det gjorde när Jogi Löw påminde oss alla på presskonferensen efteråt, när han sa då liksom att, men alltså ni tror att Frankrike är bäst i världen framåt.
Ja.
Frankrike är bäst i världen defensivt.
Ja.
Alltså de har varit världens bästa defensiva landslag i 3-4 år. De är otroliga defensivt.
Mm.
Och då kände jag bara så här: ja, Då. Det är sådär jag ska se på den här matchen.
Ja, men helt ärligt, när jag kollar på de här första omgångarna i gruppspelet, vilket jag alltid gör, så är det försvarsspelet som på något sätt alltid ligger med mig. Alltså, det kommer finnas lag som ser fantastiska ut framåt. Men ska man gå långt i den här turneringen så måste man kunna försvara en ledning. Och det måste kunna vara lite tight. Det måste kunna kännas lite farligt när motståndarna kommer. Man ska klara av det ändå. Och Frankrike fick ju det här direkt mot Tyskland, alltså sista kvarten. Okej, nu försvarar vi den här ledningen, nu försöker vi hålla det bara. Och jag tycker man gör det helt briljant. Alltså man kan ju vända på det och tycka att tyskarna kommer i vågor och ja, men, liksom känns lite farliga där sista kvarten. Men Frankrike nästan myser i den här, det som Sverige, det som i Sveriges match såg ut som en lidelse. Alltså de trivs där bak.
Och sen ja, så kan de även ställa om. Ja, då har de ju dessutom offside-marginalerna emot sig för att gå ifrån till både 2 och 3.
Herregud. Nej, men de ser jättebra ut som omställningslag såklart också. Alltså när Mbappé kommer, jag tror han var uppmätt här i Gazzetta dello Sport till 37,8 km i timmen. Jag säger att Mats Hummels är uppe på 29. Om ens det. Alltså han bara blåser förbi. Sen gör ju Hummels det bra. Lyckas med nöd och näppe bryta, lägga en liten glidtackling och få tag på bollen.
Men alltså, menar du att Mbappé var uppe i 39 km i timmen?
37,8.
38 km i timmen, okej. Okay. För att det jag bara liksom tillskansade mig igår efter att alla lag hade spelat en match, det var att Spinazzola hade uppmätts till högsta hastighet och det var nästan 35 km i timmen.
Ja, han var uppe i nästan 38.
Det är alltså 3 km i timmen snabbare än den som då har varit näst snabbast. Det säger en del, det är en liten turbo på den. Säger en del av vad det finns för sportväxel i Mbappé att lägga i.
Han har varit i Kista och chippat. Motorn går lite fortare.
Som man vet att snuten har gett upp på ett par moppar runt Järvafältet i sina dagar. Nej, den där har vi inte en jävla sportmössa att få tag i.
Ja. Nej, men nej, Frankrike. Just att de fick det där i första matchen också. Det var det enda jag tänkte på. Fan, vad de så bra ut defensivt.
Ja, och alltså, nu vet jag ju att du inte såg vår införstudio med ljud, men nej. Du kanske noterade att Lasse Granqvist hade en synk med Lothar Matthäus från inneplan strax innan. Nej, men han är väl i någon tysk tv-sändning eller någon Bein Sports-sändning.
Och skapar skräckvälde.
Exakt, och så är Lasse på tå och fattar att det är väl klart att vi ska prata med Lothar Matthäus. Mister liksom lyfta pokaler i tysk landslagsdräkt genom tiderna inför den här matchen. Och då, fan vad sjukt att Lasse Granqvist precis ringer på min telefon.
Nej, ska du ta det eller?
Alltså jag har så jävla dålig mottagning här ute på landstället. Och
vad tror han vill då, Lasse?
Jag vet inte.
Surra lite. Vill han prata lite om Mats Olsson-grejen kanske?
Han kanske vill kolla så att jag är okej efter att Mats Olsson reducerade mig till att jag är bakåtlutad och ser tuff ut. Det är lugnt.
Det är det enda du gör, Gustav.
Jag ska snart ringa upp dig och berätta att det är lugnt. Det rör mig inte i ryggen det där. Jo, vart var jag någonstans? Jag var på Lasse Granqvist och Lothar Matthäus synk. Jo, då sa då Matthäus att... nu är liksom allt utrett. Folk tror att det tyska landslaget går på knäna och att vi är liksom skadeskjutna och att det bara är att trycka på tills vi förblöder. De kunde inte ha mer fel. Nu är liksom allting i sin ordning. Alla vet vad som gäller. Löv har en sista dans. Vi har ett världslag på benen. Tyskland kommer. Alltså, jag ser Tyskland som favoriter till att vinna titeln. Och då kände man så här, jag kände när jag liksom så här hörde den synken, bara så här, ja, okej, okay, visst, Lothar Matthäus är Lothar Matthäus, han är så att säga part i målet. Men det har ju varit en ganska lång uppladdning inför det här mästerskapet där egentligen ett helt fotbollseuropa har varit skeptiska till Tyskland. Och nog känt dels utifrån hur de själva sett ut, men också givetvis gruppmotståndet då, dödens grupp, Frankrike och Portugal som motstånd, att det här kan nog bli det stora tunga fallet i det här mästerskapet. Och då har man ju med sig att de kom 4 i gruppspelet i VM för 3 år sedan och så vidare och så vidare. Men så har ju man liksom, ju närmare man har kommit, känt att fast det är ändå Tyskland. Alltså, så börjar man kolla igenom laget spelare för spelare, och det är ett otroligt lag, det måste verkligen sägas. Mm. Men när de då får den här smällen, när de då får den här näsbrännan och faktiskt förlorar rättvist, tycker jag, på hemmaplan mot Frankrike, och så har man Portugal med kniven mot strupen redan på lördag, då känner jag att nu måste ju till och med tyskarna tvivla och vackla och börja känna att vad fan är det som håller på att hända? Och det är mäktigt när man liksom är med om de dagarna.
Ja, verkligen. Alltså, vi hade lite snack om det här i Totska-avsnittet, vad som kommer hända för att hitta fram en rubel och så vidare. Och jag minns att vi trodde att Ungern skulle ta poäng, va, av Tyskland i sista matchen. Var det något sånt?
Ja, vi har ju Ungern att ta en poäng.
Mm, vi tror att de kanske gör det då, den här sista matchen. Det är väl, ja, i alla fall...
just för att vi trodde ju att Tyskland skulle få en jobbig start. Med då förluster eventuellt mot Frankrike och Portugal. Just. Och vad händer då liksom?
Mm. Nej, men precis. Och alltså, det tyvärr då, så blev det kanske, blir det kanske för Tyskland lite för tufft. Men å andra sidan, så här, skulle man få kryss, tror du Portugal är nöjd med kryss eller?
Mot Tyskland?
Ja.
Jag tror ju att Portugal...
För jag menar så här, Frankrike kommer ju vinna över Ungern och ha 6 poäng. Ja. Så att när de spelar sin sista match mot Portugal, då kommer ju de vara lite utcheckade, tänker jag. Men alldeles oavsett. Alltså se att det blir kryss mellan Portugal och Tyskland. Alltså nu tänker jag bara högt, Gusten. Mm. Och sen sista matchen då, så slaktar Ruben går åt helvete. Men Tyskland slaktar Ungern. Så de står på 4 poäng. Kommer bästa... Säg att de kommer bästa 3. Vilken jävla mardröm att få möta, att få Tyskland.
Ja, ja. Herregud. Herregud.
Och det ska lottas, eller det ska petas in där sen på någon vänster, va?
Ja.
Hur vet man det och sådär?
Ja, men det där är ju en tabell som kommer vara klar först efter att alla har spelat 3 omgångar. Det går liksom inte att nu börja säga,
ja, men tänk och vinna
vilka som
gruppen
blir den näst bästa trean och vilka som blir den fjärde bästa trean. För det kommer handla om plusmål i slutändan, och således måste matcherna spelas klart. Det man däremot vet, det är ju att alltså, Frankrike och Portugal vet att de som vinner den här gruppen, de kommer få en bästa trea från grupp A, B eller C. Och då fattar då alla, det är alltså Schweiz, Turkiet eller Wales från A, det är Ryssland, Finland eller Danmark från B, och det är Nordmakedonien, Ukraina eller Österrike från C. Så att jag menar, skillnaden på att som gruppetta i F få ett sånt motstånd i åttondelen kontra att komma tvåa i F och få England på Wembley. Jag tror nog att liksom alla har incitamentet att man vill vinna grupp F. Så jag tror inte Portugal, alltså visst, de kommer väl inte gråta över en pinne.
Nej,
mot Tyskland. Men jag tror verkligen Portugal går för segern.
Ja, jo. Men ändå, vilken jävla mardröm. Alltså, du har gått igenom ett gruppspel. Det har varit fantastiskt. Du har hela landets befolkning bakom dig, och det är bara uppåt så bara... landa på tyskan i åttondelsfinalen.
Ja, verkligen.
Vilket röveri. Toto Balotto är sponsrade av Sonos med den nya revolutionerande lilla högtalaren som heter Sonos Roam. Vattentät, dammtät, även skyddad mot stötar och skakningar. 10 timmars batteritid i aktivt läge. Väger mindre än 0,5 kilo, så oerhört smidigt att ta med sig på sommarens alla äventyr. Man spelar upp via Bluetooth on the go, och så när man är hemma via wifi. Det är Sonos, det är väldigt enkelt. Det är deras ledord, och det gäller även nya Sonos Roam. Se till att göra den här sommaren så mycket bättre med härligt ljud, oavsett var du befinner dig. Se till att skaffa dig en Sonos Roam. Vill du läsa mer, då går du in på sonos.com, eller så går du bara till din närmsta butik och se till att skaffa dig en sån här härlig, revolutionerande, alltså liten högtalare som man kan ta med sig ner under vattenytan upp till en meter och i 30 minuter. Det är alldeles fantastiskt. Solos Rome heter det. Vi säger stort tack till er för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Vi är denna vecka sponsrade av Stay Hard. Ni vet, våra polare som brinner för mode och livsstil för män. Och att de har ett brett utbud, ja, det är sannoliken ett understatement. Det är snacka kläder, accessoarer, skor, face and bodyprodukter, träningskläder, tech och inredning. Det finns all anledning att gå in på stayhard.se. Märken som jag gärna vill lyfta, som jag gillar: Polo Ralph Lauren, Fred Perry, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Lylan Scott, Vans och Peak Performance. Men det är bara ett axplock av hur många märken som helst. Stay Hard kan man gå in på, de kan man lita på. Ni kommer alltid hitta någonting fräscht. Det går också väldigt snabbt och enkelt att handla. Alla beställningar som läggs innan klockan 13 skickas samma dag. Skulle grejerna mot förmodan inte vara som du tänkt, så har de även sett till så att det är fria returer och man kan såklart prova sakerna hemma innan man betalar. Stayhard.se klimatkompenserar också alla frakter hela vägen från fabrik till kund. De är fantastiska. Vad är det budskapet? Nej, nej, nej. Vi har ju även en liten 25-procentare. Ja, liten och liten är ju rätt fet. Med koden EM2021 så får man 25% på valfri vara. Och det gäller även på rena röda prisor. Inte på varor dock märkta med no discount. Det betyder att du just nu kan hugga en av till exempel EM-tröjorna och göra dig extra matchklar inför Sverige-Spanien. Och då med koden EM2021 så skulle den kosta bara 111. Spänn. Gå in på stayhard.se, håll koll på vår Instagram. Vi säger stort tack för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Nej, men Frankrike imponerar, Tyskland gjorde det inte. Ska vi ta Sverige här som en sista period i detta avsnitt?
Absolut.
Det känns lite för länge sedan måndag, så gå tillbaka till den där Spanien-matchen och sträcka upp folk som sitter och är missnöjda och skäms.
Ja.
Jag tycker att alla som lyssnar på det här och som har följt oss i sociala medier och följt Tipslördag och kanske sett mig twittra om det, ni vet vart vi står. Det var en första halvlek som var en lidelse, som handlade om att rida ut stormen, som också var en halvlek där Sverige kom in fel i matchen. Det har ju Albin och flera andra spelare vittnat om, att det var inte bra. Det var varken bra defensivt eller offensivt. Men i den andra halvleken så är det sån jävla kontroll, tycker jag. Det är ett i princip prickfritt defensivt spel av Sverige. Och Jannes byte av Isak, ja visst, jag tycker också att det var väldigt märkligt. Men som vi har sagt många gånger senaste halvåret, året, Janne har koll.
Ja, herregud.
Tar Janne det beslutet, då är det nog bara att spänna fast sig där bak i bussen och åka med. Okej, kör vi på det. Jävla schnitzel dock till Alexander Isak, hur han mediehanterar det bytet direkt efter slutsignal. Jag blev så jävla glad och imponerad av honom där.
Ja, men verkligen. Verkligen.
Det hade varit så lätt för honom att säga på Kutschekastlans fråga att liksom, nej, men jag var inte trött, eller det är klart att jag blev förvånad eller besviken över att bli utbytt, och jag hade gärna spelat vidare. Och jag förstod faktiskt inte varför jag skulle lämna planen. Istället så är det bara 100% laglojalitet. Han ställer sig bakom Janne, han förstår bytet, han är nöjd med poängen, det här gör vi som ett lag. Alltså det var så, jag tyckte att det var 5+ i hur man liksom visar upp en enad front.
Ja, nej, men det var det. Och sen så efter, i och med att det var ganska mycket negativt inför dem med Dejan Kulusevski, Svanberg, och sen så kom matchen och sen så delades befolkningen på dårarna, idioterna, jonen liksom på ena sidan som inte kan se den stora, stora prestationen, och sen så då de normala som kan lite fotboll som ändå ser att så här krigar man till sig ett 0-0 mot nationen som slog Tyskland med 6-0 och slaktade fullständigt ett av världens bästa länder på att spela fotboll. Men och sen så tycker jag att det har vänt. Vi har glömt det där nu. De står kvar, de fattar ingenting. Men in har i alla fall Dejan Kulusevski kommit. Såg du bilden på honom igår som landslaget la ut? Sitter och gapskrattar, gör han. Dejan Kulusevski. Och man känner bara, nu ska vi möta Slovakien. Alexander Isak börjar tänka på hur han såg ut. Såg att Jürgen Klopp studerar Alexander Isak noggrant här nu. För han är väldigt imponerad av den svenska ynglingen. Åh! Och sen ska han ut då mot Martin? Är det Milan Skriniar? Jag säger alltid fel. Skriniar.
Skriniar spelar i Inter men heter Milan.
Ja, exakt. Och Inter heter ju Inter Milan. Så att, är ni med? Det är riktigt meta det här. Hur som helst. Foppa, man vet ju att Forsberg kommer att vara magisk i den här matchen. Och så ska ändå Dejan Kulusevski komma in sista kvarten. Och han kommer att vara så jävla hungrig. Kanske lite för hungrig. Men det kommer att vara en rolig prestation att följa. Individuell prestation. Ja. Så ja,
vet du vad jag också...
Pratar vi alltså startelva länge, Gusten? Så inför premiären, då har vi 3 veckor gått och pratat och vridit och vänt och nästan bråkat om vem vi tycker ska starta ute till höger och så vidare. Nu pratar vi inte längre, nu var det slut liksom. Så här, nu pratar vi inte om startelva. Kan vi göra det då?
Absolut, ja. Det är klart att det blir Seb.
Tror du det?
Men alltså, kan vi bara lyfta Sebastian Larssons arbetsinsats i den andra halvleken lite extra? För jag tycker att det var väldigt mycket rättmätigt såklart fokus på Robin Olsen och mittbacksparet i den andra halvleken. Sen så var det mer liksom den kollektiva defensiva insatsen att alla slet som djur. Men Sebastian Larsson alltså, när folk låg och vred sig i kramp, då tyckte jag att det kändes som att sista 10 växlar han upp. Just alltså det. Då växlar han upp i maxsprint och intensitet. Och inte en enda gång ser jag honom hänga på knäna, stretcha ut någon vad. Och då är väl han är väl äldst på plan.
Igen.
Alltså det var något fruktansvärt att se i arbetsinsats på Sebastian Larsson. Så jag ville bara lyfta den, för jag tycker att den har fått lite för lite ros här i svallvågen efter pinnen i Sevilla. Men det är väl klart att Dejan Kulusevski, givet då den fysiska statusen, den vet man ju inte. Men känslan är ju att det här coronaviruset som han har burit på inte har satt några fysiska spår. Han hade väl det i sådana fall då till och med i Armenien-matchen. Mm. Men jag vet inte riktigt hur Janne tänker. Det vi i alla fall vet, det är ju att det här kommer vara en helt annan match. Och det skulle jag vilja stryka under här. För jag tycker Ola Toivonen sa det bra i SVT-studion. Ola sa det lite mindre tydligt. Men Jimmy och Backe sa, kanske inte i studion men off-cam till mig, att alltså, jag tror inte ens de gör någon video på det där. Det blir ingen analys. Det blev en pinne. Och den där matchen ska inte spelas mot Slovakien. Den där matchen ska inte spelas mot Polen. Nu är det någonting helt annat. Vi behöver inte ens bryta ner den här matchen och gå igenom vad som var bra. Vi vet vad som var bra, vi vet vad som var dåligt. Ja. Nu är det liksom, nu är det bara att ta pinnen och gå vidare med livet. Ja. Och det gillade jag så jävla mycket, att det är...
Ja, det där fick nästan lite rysningar nu, Gustav.
Det där är liksom taken på Spanien-matchen. Att om folk vill sitta och oja sig över vad vi gjorde och kanske framförallt inte gjorde med bollen, så behandlar liksom landslaget den där matchen som att vi behöver inte ens videoanalysera skiten.
Ja, men det där gör verkligen någonting med mig inför den här matchen.
Ja. Nej, jag tror att det är en riktigt jävla trevlig fredag vi har framför oss. Jag förstår heller inte dem som, alltså jag skrev innan Sveriges match mot Spanien att perfekt att Slovakien slår Polen. Mm. Men det var jättemånga som då, kryss, vad fan snackar de om? Kryss hade varit det bästa. Jag ser på grupputvecklingen nu som att så länge Sverige gör shit och slår Slovakien, för det ska man komma ihåg, alla odds, allting gör Sverige till ganska tydlig favorit här.
Ja, exakt.
Och jag tycker inte någonting annat än att Sverige ska vara favorit och att Sverige ska slå Slovakien på neutral plan.
Ja, men nej.
Och gör man då det, ja, då har förhoppningsvis Spanien gjort sitt mot Polen som har skador sedan innan, som har Krychowiak avstängd. Ja, men då står Polen på 0 poäng när det är dags för oss att möta Polen, och inte då på 1 poäng och en tro på att en seger mot Sverige kan räcka till en tredje plats som tar oss vidare. Så det var ju perfekt att Slovakien slog Polen, tycker jag. Alltså, jag förstår inte hur man kan hålla någon annan inställning.
Nej, men Och sen är det så där, sen ska man göra sitt eget jobb också. Så
självklart.
Men, i grunden så litar jag så jävla mycket på att Sverige gör det bra både mot Polen och Slovakien. Så att jag bryr mig ganska lite om vad som var bra i den matchen och inte bra. Det som hände så här, men nu ska Sverige gå och vinna. Nu vill jag se Alexander Isak göra en jävla massa mål så Klopp blir ännu mer intresserad av honom.
Ja, men exakt.
Det är kul att du är inne på det, för vi pratade ju här innan sändningen, Gusten, om lite spel, och vi gillar båda Frankrike mot Ungern. Vi tror att de vinner med 2 mål. Nu pratar jag om Betsson, hörni. Godbitar, boostade odds. Vi har tagit fram en trippel till helgen. Men Frankrike vinner med 2 mål. Jag vet inte hur tydliga vi ska vara där, men vi tror väldigt mycket på Frankrike. Och sen så har vi Spanien mot just Polen. Alltså, jag vet inte vad Polen kommer med för inställning eller var de står någonstans i sin fotbollshistoria just nu. Men, Spanien kommer totalt slakta dem. Det vet jag. Så det blir seger med 2 bollar eller mer där också. Och sen så tar vi med i trippen också Sverige-matchen. Och på tal då om Sverige-matchen. Alltså rak seger för Sverige. Och på tal om den här matchen så har vi även gjort en raket som jag vet att du, Gustav, också känner extremt starkt för. Sverige vinner, Sverige håller nollan, Alexander Isak gör mål. Boosta upp den utav helvete bara, Betsson, och så kör vi. Det är en trestegsraket som jag tror väldigt mycket på. Men gå in på Betsson.com, rygga den här, men kom ihåg att du måste vara 18 år och att stödlinjen.se finns om du har problem. Nåväl, Gusten, kommer till fotbollen där, alltså Spanien, visst slaktar de Polen vad det lider, va?
Jag tror att Spanien kommer få ur all frustration som byggdes upp i måndags, ja. Och de kommer ta ut det över Polen som absolut inte imponerade på mig. Dessutom då, som jag sa, Krychowiak avstängd, och kändes det inte lite på Lewandowskis kroppsspråk och ansiktsuttryck i slutet av matchen att han gav upp redan där och då?
Oh. Lite så faktiskt.
Jag vet here we go again med liksom en polsk landslagsgeneration i ett mästerskap som inte håller måttet.
Ja, nej, tyvärr alltså. Tyvärr.
Tyvärr?
Ja, nej. Alltså,
vadå tyvärr?
Alltså så här, jag har ju Peter hos mig hela tiden. Min byggare. Okay. Ja, alltså han är ju glad, och han var så glad inför att hjälpa oss att sätta upp tv-apparater och dra el, och vi hittar alltid någon ny sladd. Vi håller på att utveckla studion as we send liksom. Jag vill ju att Polen ska gå bra så Peter får vara glad.
Ja, okay.
Men nu, ja, det är väl vad det är. Det är väl vad det är. Jag tycker att det är lite tråkigt.
Jag tycker att Petrus, han kan sköta sitt jobb.
Petrus.
Sa du inte Petros?
Nej, han heter Peter.
Han heter bara Peter.
Ja.
Tyckte det lät som att du drog in någon liksom, lite mer baltisk ändelse på...
Nej, jag gjorde inte. Okay. Ja, skitsamma. Så jävla synd är det inte. Då är det.
Nej, Peter kan sköta sitt jobb. Ja. Men jag unnar inte Polen en enda poäng i detta mästerskap. Hörrni, vi ska börja avsluta det här. Jag vill påminna alla om vad som händer i C-more och TV4 dessa dagar. Idag öppnar EM-studion 17.30. Det är Danmark mot Belgien i parken en halvtimme senare. Vilken jävla match det kan bli. Danmark måste ju liksom försöka ta sig in i den här turneringen här nu också sportsligt. Christian Eriksen mår bra. Han kommer följa matchen i landslagströja, har han hälsat. Alltså, nu lägger vi det obehagliga bakom oss och så försöker vi liksom ladda om de sportsliga batterierna. Mm. Nu har ju Danmark satt sig i en position där det är... Fuck. Vänta.
Jaha. Jaha. Där försvann han.
Är du kvar?
Ja, vad hände?
Jag hade satt på potatis. Jaha. För en timme och 20 minuter sedan. Så att det stod och kokade torrt.
Kanske blir det någon ny variant på potatis som är jättegod.
Rebban ut och promenerar. Så att när lukten av överhettad stekplatta nådde hela vägen in i sovrummet, ja. Så kände jag bara så här, vad fan är hon och hennes näsa?
Jaha.
Men hon är inte här.
Ah, ja. Känner ingen harm. Var var vi någonstans?
Nu måste ju liksom Danmark försöka ta sig in i den här turneringen. Och Belgien, Ja visst, jättefin premiär mot Ryssland, men de kommer väl inte bjuda på någonting här?
Nej, det tror jag inte. Men alltså, det är någonting med att matchen ska stannas i 10:e minuten. Eller var det 10:e minuten?
Ja, det var det.
Ja. Och så, just det, han är nummer 10, Christian Eriksen. Alltså det finns ju någonting uppdämt som inte håller på... Vänta. Det finns ju någonting uppdämt i den här matchen, känslor och sånt, som jag inte vet om man kommer runt. Alltså därför har jag så jävla svårt att läsa matchen. Alltså så här, för Danmarks del så skulle det ju kunna vara okej att spela kryss här också. Alltså jag tror inte de ska liksom gå sönder sig för att hitta vinstmålet. För jag menar, så här, spelar de kryssar mot Belgien, trots att det är ett ganska bra resultat, vinner sista, står de på 4 poäng, kan gå vidare som två eller bästa 3 eller vad det nu blir.
Vi är sponsrade av Explora. Ni vet, barnets första mobiltelefon, den är alltså helt anpassad för barn, passar från allt som jag tycker från 4 år hela vägen upp till de är 11 någonstans där, och man kanske hellre då vill ha en smartphone. Med den här så kan man ringa, man kan se vad klockan är såklart, det är en GPS-sändare i, så du som förälder kan se var ditt barn befinner sig. Jättebra om de har varit hos en kompis eller på väg hem från skolan, om man vill ha lite extra koll. Det finns även en massa andra roliga funktioner, det är stegräknare i, och man kan koppla till en app, och ju mer barnet går då, desto fler mynt kan man samla in, och för de här mynten kan man käka Lego-prylar och andra saker. Så att det finns en, ja, men en rörlighetsanledning till att ha Explora också. Som ni hör så är den helt anpassad för barnen till skillnad från en smartphone. Just nu är det 400 kronor rabatt i sommarkampanj. Ni hittar erbjudandet hos Explora, Elgiganten, Kjell & Company och Jolly Room. Vi säger stort tack för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Senare ikväll så är det då Nederländerna mot Börsen. En fantastisk morgondag på SVT med inte bara Sverige-Slovakien utan även Kroatien-Tjeckien och England-Skottland 21-0-0. Vilken jävla fight det blir. Sen så är det fullt ställ på Simor på lördag. Då öppnar Don Meister och Lasse Granqvist studion 14.30. Oj, oj. Kör hela vägen till 23.30. Det är Ungern-Frankrike, det är Portugal-Tyskland och det är Spanien-Polen. Nej, men ja. Vad är det för lördag?
Det är otroligt. Det är otroligt. Det är otroligt. Så Gusten, känner man att man är lite törstig där, ja, men då kan man ju checka sig en Vitamin Well. Vi har ju tävling i tipslördag. Jag vill bara säga det så att alla är med. I samband med Sveriges matcher så kör vi tävling, och vi tävlar ut en sommarförbrukning av Vitamin Well på min Instagram. 15 valfria flak. Men live-tävlingen hur som helst på fredag, den kommer att gå av stapeln i Västerås. Så alla som lyssnar som är i Västerås, om ni vill vinna Vitamin Well-flak, signerade skor från Koffe, bars, och så tror jag vi även har, ja just det, vi har specialboxar med Dejan och Koffes autografer, en jäkla massa fina presenter i Västerås alltså. Så häng med oss i vår livesändning på fredag, och skicka gärna in bilder i hashtag tipslördag på hur ni laddar upp inför den här matchen och under matchen också såklart, så ska vi nog se till att kunna hitta fram till er.
Huvudbudskapet är väl att titta på tipslördag helt enkelt.
Nej, men exakt Gustav. Du, innan vi slutar, jag har bara en fråga. Har du någon, jag vet ju att du har liksom musik, du gillar musik och du är i musiken. Du rör i musiken. Har du någon gång tänkt på att bli recenserad för din egen musik?
Nej.
Nej. Det har du blivit aldrig. Det i alla fall.
Ja, jag såg det.
Ja, du läste det alltså.
Ja.
TV4s EM-ankare Gusten Dahlin, som även driver fotbollspodden Toto Balotto tillsammans med Thomas Wilbacher, har satt ny text till Olle Ljungströms och Magnus Ugglas Jag och min far. Fin text och pampig uppbyggnad som mer påminner om Ugglan än Olle. Dahlin visar upp imponerande röstresurser. 3 fjädrar.
Har du noterat vad de tror att låten heter?
Jan och min Jan. Nej, det är ett korrfel, Gugge.
Jaha, okej.
Okay. Ja, för i texten så står det Jag och min Jan. Och sen är det korrfel, Jan och min Jan, uppe.
Det det. Ja, jag såg bara att liksom rubriken var
den som har skrivit det här,
Jan och min Jan.
Ja, den som har skrivit det här. Skriver man så här små texter, fan, korra ordentligt alltså. Det faller lite platt. Men fan, tre fjärdar tar ju fan rätt av, eller hur?
Ja, ja. Herregud. Ja. Alltså, jag börjar stoppa på mig riktigt mycket gott här nu senaste veckorna. Mats Olsson tycker jag ser tuff ut. Tre fjädrar för Jan och min Jan. Vad väntar härnäst?
Men du, var är det här? Var står det här någonstans?
Jag vet inte, jag kan inte fjädrarna. Är det Svenska Dagbladet eller?
Nej, jag vet inte, men jag ser att det är text där ovanför. Pigga referenser där bland annat Erik Nivas When We're King droppas och vi håller väl med gult. Refrängen sitter som en smäck. Det känns som att det finns mer text kring det här.
Ja, alltså det är väl någon som har recenserat alla mästerskapslåtar. För det har väl gjorts både av Anis Don Demina och Sammy. Hovet har väl gjort någon, tror jag. Och sen så är det väl vi och kanske någon till. Ja, skitsamma. Tre fjädrar tar man i alla fall alla dagar i veckan. Hörrni, vi hörs igen på lördag förmiddag faktiskt. Du, jag och superproducent Kim Wirsén tog igår beslutet att det är väl klart att vi sätter in en liten kort blänkare på lördag efter Sveriges match imorgon.
Nej, men det kändes inte bra sist att inte landa tillsammans i det som var matchen och att vänta ut den. Så att, ja, jag tycker definitivt att vi sätter oss tidigt på morgonen när vi bara sover på saken. Och förhoppningsvis sitter vi där då och pratar om Alexander Isaks mål, om Dejan Kulusevskis inhopp, om att Sverige har hållit nollan, om att Sverige har vunnit. Och så är hela nationen enade i gul och kärleken.
Om den blanka pälsen.
Exakt.
På Kina-degen.
Vi har ju våra gubbar på plats som håller på att lansera ramsan här nu. Vi får se om det sätter sig lite mer kapacitet i Sankt Petersburg.
Men du, helvete vad dålig Danielsson var i första halvlek.
Ja. Alltså,
det var nästan byta ut läge.
Ja, faktiskt. Men, vi tar en paus.
Ja, men alltså, alltså med tanke på att då, alltså, Ponne finns där och Helander finns där, jag tänkte ändå så här, alltså, Janne ser ju vad som händer här under första 45, men snacka om att spela upp sig i andra halvlek. Då var det inte mycket som var fel.
Nej, då var det inte mycket som var fel. Gamla Västeråsbröderna där bak, de kommer fortsätta hålla tätt.
Kanske vi adderar då strofen andra halvlek. Ja, ja.
Ja, det kan vi göra.
Det är då andra han lyfter
halvlek,
sig.
Ja, det är hans halvlek.
Exakt. Ja, andra halvlek, det är hans halvlek. Det är våran Mackans halvlek.
Våran Mackans halvlek.
Hörrni, tack för att ni lyssnar. Ta hand om varandra. Heja Sverige, så hörs vi igen på lördag. Ciao tutti.
Ciao, ciao tutti.
Jag trivs bäst i öppna landskap. Nära havet vill jag bo. Några månader om året, så att själen kan få ro. Jag trivs bäst i öppna landskap, där vindarna får fart, där lärkorna står högt.